Ja, i våras såg det ju lovande ut. Vaccinationerna hade satt igång och antalet nya coronafall sjönk. Det talade som en återgång till det normala till hösten. Så blev det ändå inte. Antalet nya smittfall har ökat under sommaren och nu är vi mitt uppe i vad man kunde kalla den fjärde vågen. Hur har läget förändrats och hur ska coronan tacklas i höst? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med Heikki Kaukoranta som är ledande läkare i Vasa. Välkommen.
Hej Filippa, tack.
Thomas Enroth, musiker och konsertarrangör, välkommen.
Tusen tack.
Och Adele Westerlund som är viceordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund, välkommen.
Hej och tack.
Jag heter Filip Sten, välkomna med. Ja, vi ska börja med att blicka tillbaka på sommaren som gick. Heikki Kaukoranta, vad var det riktigt som hände där? Varför tog smittan fart igen?
Ja, alltså ganska bra ut där i början av sommaren och sen vad hände det var att trots att alla förvarningar man reste till Ryssland för att se de här EM-fotbollsmatcher och de människor som var där som turisterna, vi vet att där har det blivit hundratals av deltavarianter hit i landet och efter deras ankomst där har det varit midsommarfest, sen det har varit olika typer av festivaler där det har varit ganska bra möjlighet att sprida virusen vidare. Och nu är vi på den plats vi är. Alltså vi har nu säkert den fjärde vågen på gång och trots att vaccinationer framträder sig ganska bra, eller rätt bra kan vi säga, så antalet nya fall ökar. Vad är nu tillfredsställande är att hittills har det inte varit så stor belastning på specialsjukvården och inte speciellt där på intensiven. Vilka är de mest sårbara delar i vårt hälsosystem?
Så det är ett lite annorlunda läge ändå om man jämför med säg den tredje vågen när vi hade ungefär lika mycket dagliga nya smittofall då.
Ja, det är på det sättet bättre, men å andra sidan vi är mer öppna som i samhället, vilket också sen skapar sina egna problematiken här kring ärendet.
Precis. Adele Westerlund, stora delar av det förra läsåret fick skolelever och studerande tillbringa på distans. Hur ser du på coronaläget just nu och vad har du för förhoppningar eller vad befarar du inför den här höstterminen?
Jag tycker det är jätteledsamt att coronaläget ska se så dåligt ut just nu, just för att liksom, jag har hela sommaren och såklart också hela förra året hoppats på att vi nu på hösten skulle kunna få fara tillbaka till skolorna och ha närundervisning, just för att vi har sett hur jätteviktigt det är under förra året. Och nu när smittfallen stiger igen så gör det ju förstås att man är rädd att vi igen kommer att få ett likadant år eller åtminstone en likadan höst med distansundervisning, vilket ju skulle ha jättemycket negativa följder där. Så jag är rädd för det, men samtidigt glad att skolan nu åtminstone har fått börja med närundervisning.
Vi ska återkomma till skolan om en stund. Vi ska ta in kulturen här. Thomas Enroth, efter gott och väl ett år med starkt kringskuren verksamhet så kunde du och i och för sig många andra kulturarbetare också ordna lite konserter och evenemang i sommar. Men, ja. Men nu i augusti så infördes begränsningarna igen.
Ja, och igen är det kulturen som drabbas. Jag menar, vi har tåget, bussar, köpcenter, krogar, restauranger. Folk åker utomlands och reser och allting. Och många har tagit vaccin. Speciellt de äldre som har med hopp om tagit det här vaccinet för att man har trott att man ska som på något sätt kunna uppleva kultur och kunna fungera i ett samhälle på nytt på grund av det. Så det är ju klart att vi som jobbar med kultur känner oss överkörda på ett väldigt ledsamt sätt. Och jag tycker att det här börjar få proportioner som inte mera är hållbart. Och det ser vi ju vad som händer denna vecka, att det är operahus som går emot regionsförvaltningsverket, och det är ju väntat. Att jag menar, det här har kulturen pratat om nu över ett år. Vi har hållit på och stått på barrikaderna, vi har pratat tydligt och klart, vi har pratat med mild röst, vi har pratat med en hård röst, vi har gjort precis allt vad vi kan för att vi skulle kanske få ha igång vår verksamhet. Och jag förstår inte hur det kan vara så här svårt det här, och jag är både hoppfull inför hösten, men samtidigt så ser jag ju att det här ser inte bra ut heller, att det, någonting måste ske också då det gäller till exempel den här 2-metersregeln som teatrarna och vi inom konsertverksamheten slåss med, som ingen annan i samhället slåss med. Att varför ska vi slåss med den här när 99% av publiken som jag har på mina konserter är vaccinerade, vågar jag lova.
Har de här restriktionerna, har det blivit ett för trubbigt vapen?
Ja, det fungerar inte mera. Det är bara så. Och jag måste också säga att jag har, det vill jag säga i början av den här debatten, att jag högaktar Heikes fantastiskt fina insats då det gäller coronajobbet här i Österbotten och hans sätt att jobba. Jag högaktar verkligen hans sätt att jobba, men det här med Konstens natt till exempel var ett väldigt hårt slag under bältet åt kulturen. Och jag förstår inte att man tog det beslut som man gjorde, för det finns ju skillnad på kultur också på kultur. Alltså du kan inte dra allt inom samma kam som man gjorde här. Och det här gjorde att igen fick musikerna och konstnärerna lida för det här. Och jag hoppas att städerna är så rakryggade att de betalar fulla ersättning åt de här musikerna som var bokade till det här. Annars är det ju, ja, jag förstår ingenting av det här, tyvärr.
Heikki Kaukoranta, var det ett för hårt slag att till exempel besluta att Konstens natt i Vasa inte skulle ordnas då i början av månaden?
Ja, jag vill först tacka Thomas för din insats med den här diskussionen. Din kritik är alltid rätt och du betonar vad du säger. Det är inte enbart tankar eller opinioner, utan du har alltid någonting där bakom det, och jag uppskattar det jättehögt. Tack för det.
Tack.
Och vad det kommer till Konstens natt. Under föregående veckoslut vi upplevde att vi har mer fall, inte enbart här i Vasa sjukvårdsdistrikt, utan man hade rapporterat redan tills tisdag flera fall i Björneborg-område och också i Sydösterbotten som var i kontakt, som har varit människor där i festivalen. Och då vi diskuterade ganska kort, men seriöst med statsdirektören. Och vi tog det här beslut trots att vi visste att det är ett tungt, och vi ville inte göra faktiskt det. Och att ställa in det här Konstens natt. För vi visste att många människor hade jobbat för flera månader för det. Och många människor hade jobbat för ett år för att presentera vad de har att ge. Och ännu mer var människor som var beredda på att komma och lyssna och titta på vad det var där på estraden. Men så gick det inte ut, och nu i dagens läge situationen försämrar sig här dag efter dag. Och att ta ett sådant ganska kraftigt men preventivt åtgärd. Jag tror att vi skulle nu stå i ännu sämre läge om vi inte hade fattat detta beslutet här i staden. För jag vill nu lyfta upp här att Vasa stad har ansvar för sina invånare, och att bete ansvarsfullt som en organisatör, det är en jätteviktig sak här till oss. Och tyvärr, det gick nu på det sättet. Jag skulle själv ha också deltagit i det med Vasa Sinfonietta. Jag var också besviken.
Ja, men till exempel att hur kan kulturen alltid belastas av det här? Jag menar att om vi tar till exempel ett hett ämne, Vasafestivalen med 14 000 personer. Kan du, Heikki, svara på så många blev sjuka efter den festivalen? Är det 100 personer? Hur många blev?
Där hade varit över 100 insjuknade och flera hundra utsatta personer.
Okay.
Och vi kan inte föreställa i case by case hur många det har faktiskt varit, men vi ser att en del av de här fortsatta infektioner som vi nu kämpar med är av den evenemangen.
Men att du menar på något sätt att om inte man skulle ha haft Vasafestivalen så skulle man kunna ha konstens natt, är det så i praktiken du tänker?
Jag kunde inte sätta dem emot varann, för det är ju helt annan typ av regulation Vasafestivalen var, och de fyllde bokstaven för de här regler. Men sist och slutligen, det var inte kanske tillräckligt vad de hade gjort där, eller de kunde inte kontrollera människors rörlighet, rörelser där på området. Borde man ha gjort någonting på annat sätt? De följde just RVFs reglementer, liksom de här övriga festivaler har också gjort. Och därifrån, för vi visste redan att det ska bli utsättningar där kan befinna sig infekterade människor, och så hände här igen.
Yes.
Vi ska tala lite om skolorna här emellan. Vi har ju för närvarande smittkedjor i skolor i till exempel Vasa. Det finns på många andra håll i landet också, men ännu är det närundervisning som gäller. Adele Westerlund, hur ser du på skolans situation här då, att man trots att smittan härjar i skolorna så håller man fast vid närundervisningen? Är det ansvarsfullt enligt dig?
Det är jättesvårt att säga, och jag är inte epidemiolog eller smittskyddsexpert, så jag vet inte hur exakt med vilka begränsningar som man skulle kunna förhindra det här. Men jag har just funderat på det att precis som kulturfältet har drabbats hårt, så har också just skolorna hållit stängda. Och det känns ju frustrerande när till exempel barer har fått vara öppna och så, att varför ska sen skolorna stänga, eller till exempel varför ska ungas hobbyverksamhet begränsas medan barerna får vara öppna till klockan 23. Och om man ska få ner på något sätt smittan i samhället överlag till en lägre nivå, så skulle ju också smittfallen i skolorna bli färre. Att det handlar ju på något sätt också om hur man just prioriterar när man funderar ut de här restriktionerna, och att vad är viktigt.
Heikki Kaukoranta, vilka möjligheter har man när det gäller skolorna annat än att övergå till distansundervisning?
Först och främst, det är jättesvårt att få någon diskussion här, för jag har just samma åsikt som du, Adele och Thomas, kring det här ärendet, att det har drabbat allt för hårt för konstnärer och konstbranschen, och sen det har också drabbat allt för hårt för skolorna, och på samma mening då regeringen talar om att vi måste ha det här hybridstrategi och förvara ungdomarnas och barnens möjligheter för närundervisning. På samma mening, de vill hålla upp den här erbjudande i kroga där man sitter ganska nära varann, och de säger att det är den sista möjligheten att vi går till distansarbete igen för skolorna. Men i dagens läge vi har, vet du, 7 klasser eller utbildningsgrupper i karantän här i Vasastad. Det betyder att nästan 150 skolelever sitter i byttan, om jag säger på det sättet. Och det är inte klokt det. För det blir ju mera utsatta personer dagligen. Vi måste sträva med stora mängder av människor som måste spåras upp med smittspårningen, och att ha det så lågt som möjligt här i vårt samhälle, det skulle bäst garantera de här möjligheterna att fortsätta normal skolarbete.
Men att om man tänker som till exempel, för du Heikki och coronagruppen här pratar ju för ska vi säga, för då vaccin, då man skulle börja ta vaccin, vi som har tagit vaccin på det sättet, så att det var ju först att man skulle skydda de äldre i samhället, och vi som då hör till någon form av riskgrupp, så jag fick ju ganska fort min vaccin och har fått båda sprutorna. Det var ju det som var som idén med det här från första början. Vad är det som gör att inte man kan börja öppna upp samhället? Då, i princip, ni har ju inte så mycket patienter på sjukhuset, inte så mycket på intensiv. Jag tror inte att det här är någonting som vi alla måste börja lära oss leva med. Och jag är ju mest orolig för det här, att hur ska folk, speciellt äldre människor, tänker jag också på i det här, som har suttit inlåsta nu i snart 2 år och inte kunna umgås. Här i Jakobstad till exempel är det en pensionärsgrupp som jag träffade här i morse, som var 200 pensionärer som var ute och spelade golf. Och man såg glädjen i deras ögon att de fick göra någonting tillsammans. Att hur ska en höst och en vinter kunna fortsätta på det här sättet med fullt vaccinerade människor? Att tycker du personligen, du Heike, att den här 2-metersregeln skulle måste, som vi nu kulturarbetare tycker, skulle måste bort om inte någon annan i samhället fortsätter med det här? Ser du det som ett alternativ för att få igång folkhälsan? För folkhälsan är ju så mycket mer än om man har corona eller inte. Det är vi väl alla överens om.
Ja, jag vill först svara till det här om vi borde sluppa eller diskutera om det här 2 meters avstånd. Jag har just samma åsikt med dig. Vi har olika branscher där i kulturen, och att hålla i alla det här 2 meter. Det baserar sig inte på någon intelligent process, kan jag säga rakt här. Och det var operan där i Helsingfors har bestämt sig att göra. Det är, anser jag, ganska vettigt. Därför att trots att man kan inte sätta människor i olika sektorer, man går dit inne, ansiktsmasken på, man sitter på sin plats. Där finns ganska sällan någon skrikande eller högt ljud där kring publiken då man tittar på en opera. Och samma gäller teater, samma gäller biografer, och samma gäller också museer och konstutställningar. Absolut. Och det är just den som jag ville. Vi diskuterade förra gången med dig med det här att det finns krogar och det finns matrestauranger. Mm. Vad är skillnaden med dem? Och det påvisade sig att det har varit ganska svårt för regeringen att bestämma vilka är vilka. Och det är just den samma här. Mm. Och jag diskuterade just här för en vecka sedan med våra teaterdirektörerna här i Vasa stad, och vi skojade att man borde kanske söka ölmöjligheter dit till stora salen, för de kunde få 75% av platserna i bruk.
Ja.
Men nu vi bestämde oss också med stadsdirektören här att de får öppna med halvkapaciteten, vilket inte är tillräckligt för ekonomiskt sida. Nej. Men vilket ger någon syn till det här som gör konst, och att de kunde uppleva att åtminstone någon lyssnar på den.
Och jag får en sista fråga då. Jag till exempel med mina julkonserter, så jag bestämt mig att oavsett vad myndigheterna kommer med för direktiv kring det här, så tänker jag köra för halva salar med avstånd, som jag jobbar nu det här senaste 1,5 år. Mm. Tycker du att jag gör fel då jag gör det?
Nej. Jag tror inte att du gör fel.
Bra.
Om reglerna är på den nivå de är nu, då fungerar jättebra. Du får arrangera en större evenemang om du håller på avstånd och om du tar hand om det här coronahygien.
Bra, och det här är viktigt för alla kulturarbetare att ni hör det nu, för det här behöver vi höra.
Samtidigt, den här diskussionen, det visar ju att det är ju helt uppenbart att det finns en större motvilja mot de här coronarestriktionerna nu än vad det var för till exempel 1 år sedan. Att det börjar vara en ganska utbredd trötthet i samhället. En stor del av befolkningen är vaccinerad, och även om antalet smittofall ökar, så har ju, som vi sa här, inte behovet av sjukhusvård öka alls i samma takt. Borde man som tar sig an ett helt nytt förhållningssätt till den här pandemin nu?
Ja och nej, om du riktar frågan till mig. För ja, jag ville helst se att där vi oktober-november skifte, då största delen av 12-15-åringar har fått sina andra sprutor, och vi har fått den här scheman för vaccinationen fullt gjort. Man borde tänka saken på nytt. Men vad är nu lite problematiskt är, vi har ju vaccinerat för ett halvt år eller för 8 månader nu. Och vi vet inte hur långt den här skytte håller. Och om vi har det här rullande virusen här kring, fungerar det som en biologisk booster? Det kan väl vara så, men det kan väl vara så att det inte fungerar på det sättet. Ingen vet. Alltså vi har alltid nya saker att lära oss kring det här epidemin. Och personligen, jag tyckte jättemycket om den idén om coronapassen. Att man kunde släppa till några evenemang för, efter man har visat en negativ testresultat, eller att man har eller man är dubbelt vaccinerad. Det skulle lösa en liten del av den här problematiken. Men jag håller nu på att säga att att leva med det här virusen, det är nästan samma som man sa att man borde leva med en terrorist. Ingen vet vad hen hittar upp i nästa steg. Och det är just den som vi inte vet hur det ska föra vidare. Om får vi någon delta-variant plus plus här inom kort? Ingen vet. Och sen vi är tillbaka till ruta 1 eller 2 eller 10. Och det är så komplicerat att vi har inte fullständiga och vattentäta svar för alla våra frågor. Men jag måste också säga att vi är alla trötta, inte enbart ni där på konstbranschen, inte ni där Adele i skolorna med eleverna, men också vi här i hälsovårdsbranschen. Vi är nästan slut med det här smittospårningen. Kapaciteten räcker absolut inte till, och vi har inga reserver heller. Man måste tänka på nytt någon steg det här ärendet.
Ja, men är det värt att fortsätta då att binda resurser vid till exempel smittspårningen? Fyller det sin funktion mer?
No, vi har inte någon annan alternativ, därför att i lagen i smittosamma sjukdomar, den här coronan är klassificerad som en allmän farlig sjukdom. Man borde gå och titta den, eftersom vi har fått tillräckligt stor mängd människor vaccinerade, om det lönar sig att ha det där. För att om det står där, vi måste fortsätta. Om vi hade resurser eller inte. Mm. Men min finger pekar på justitieminister och ministrarna.
Mm. Adele Westerlund, det nämndes det här coronapasset här. Jag tänker lite tangera den saken. Skolornas höstterminer har ju inletts, och snart inleds också högskolornas terminer, och till exempel här i Vasa var det förra hösten en klar topp i antalet smittfall just då, och i dagens Hufvudstadsblad så går Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts Asko Järvinen ut och uttrycker sin oro för de studerandes kommande fester och hur smittorna kommer att antagligen ta fart då igen. Är det här någonting som går att undvika, tror du?
Mm. Jag tror definitivt att det går till en viss del att undvika. Och där handlar det kanske genom att inte göra allt eller ingenting. Att just på något sätt att man ska lyckas få de här, om man vill ha restriktioner, mer riktade och inte så att allt drabbas. Att till exempel alla årskurser i en skola ska inte måste vara på distans samtidigt. Eller till exempel att man ska säga första året studerande ska få vara i skolan. Eller också andra kanske. Alltså på något sätt. Mm. Jag tror att det behövs bättre verktyg eller så här mera liksom riktade verktyg. Speciellt om vi måste fortsätta leva med den här coronan längre, så tror jag att vi måste bli bättre på att sätta restriktioner på ett ställe i taget och där de behövs, och på något sätt rättvisare. Och också idén av ett coronapass tror jag är bra. Det tror jag att det ska också underlätta.
Mm. Hur ser Thomas Enroth på det?
På coronapass eller inte? Ja, det är nog en svår Svår fråga alltså. Det är ju ingen lösning för kulturen den här hösten. Fast man skulle ha ett för att det är ju allt för sent kommit på från ministrarnas håll att det här skulle ju måste diskuteras i början av året eller för teatrarna börjar om några veckor med sina evenemang så det är inte ett alternativ den här hösten och ja, det är svårt att säga att det som jag funderar mycket på just och kring med de här med evenemang och just så här att man skulle ju inte vilja att vi måste gå till ett sånt samhälle där jag som en arrangör ska gå emot lagen, vilket jag kommer bli tvungen att göra om inte det här ändras någonting, för det är ju som vi pratar med Heike just om här att det är inte klokt att man inte kan som ta in 50% i en till exempel kyrka eller en konsert och uppleva kultur, men att man samtidigt då kan sitta på en pub och en krog och dricka sprit. Alltså det är ju helt vansinnigt och att barn inte ska kunna gå i skola och allting det här. Alltså, och jag är ju väldigt fundersam, jag försöker ställa den här frågan till en del ministrar och försöka vilja få en diskussion till det. Och jag fattar inte hur sprit och alkohol kan vara så förbaskat viktigt i det här landet att vi ska offra begravning, alltså till exempel om en släkting dör så kan du, typ om du ska följa restriktionerna, vara några personer där till exempel som det har varit. Men om jag väljer att ha minnesstunden på en pub så kan vi sitta nästan hur mycket folk som helst. Nå, inte hur mycket som är 50% av kapaciteten. Alltså vad är det här för samhälle riktigt? Alltså de här ministrarna, vad tänker de med? Och att barn inte ska kunna gå i skola och det här, alltså det är ju man blir ju mörkrädd. Alltså det är helt, och det här lovande hit och dit. Jag menar, ändra den här med 2-metersregeln så slipper operan att få dit poliserna som bråkar och härjar typ. Att vad är det här som håller på att hända? Att det känns ju som att i och med att den här regeln finns ju inskriven i smittskyddslagen och så länge den finns där så kommer regionsförvaltningsverket, för de är inte alls intresserade av kulturella evenemang, här jag har sett under 1,5 år. Och de kommer inte att ge sig på den här punkten så länge den inte är bort därifrån. Och det gör mig väldigt orolig och besviken och ledsen och rädd. Så det är någonting som jag däremot tycker skulle vara det viktigaste. Det är ju det som är det ännu viktigare än coronapasset i den här situationen, att försöka få upp ögonen på folk att det måste ju finnas någon rim och reson med någonting. Att det här funkar inte längre. Och därför blir det protester som det håller på att bli nu. Även idrottsevenemang kommer att börja gå emot de här reglerna. Och det är inte roligt att det ska vara så, för att inte rebellhandling leder oftast inte till någonting, men ibland är de nödvändiga. Och det ser vi just nu, det som händer med operan till exempel.
Det är väl nog problematiskt det här om allmänheten inte uppfattar restriktionerna som rättvisa eller nödvändiga.
Mm. Ja, jag har ju samma åsikt och det som jag försöker förklara situationen för mig är det att regering och partierna, de vill ha rösterna för nykommande parlament av just dem som sitter där i krogen. Och tyvärr de där talmän och talkvinnor som talar för restauranger och kroger eller reseföretagen, de är ganska starka. Och det är ju frågan om diskussion här i samhället.
Men vi måste ju också komma ihåg att merparten av just krogarna, det är ju fråga om privatföretagsamhet. Att det är ju där på samma sätt som med kulturen så att säga, handlar det ju om en människas levebröd också.
Och det här är ju ingen kritik mot de som har krogarna. Att jag fått, det är många som har kommit på mig och säger, vad har du emot krogarna? Nej, jag har ingenting emot krogarna. Men de har fått 50% under hela pandemin nästan av sin kapacitet. Restaurangerna 75%, ibland kanske mindre. Men de har hela tiden kunnat hålla öppet. Men teatern har ju varit stängd här i princip sedan i november förra året med de små mellan vad ska vi säga, akter här. Och det, jag förstår inte det, och jag är besviken på de ministrarna, de folkvalda politikerna som inte jobbar för det här att få bort sån där i samhället, som inte får, alltså sån här jämlikhet åt allihopa. Jag vill bekämpa coronapandemin helt klart, och jag är beredd att göra det på de villkor som samhället ställer på mig, men jag kan ju inte följa såna regler som ingen annan i samhället vill följa.
Ja, jag delar just den där, det har varit den spetsen i min kritik också, att man borde handla olika branscher av i vårt samhälle med samma regler, så att man jämför de här riskerna och balanserar sig med dem. Och det händer nu tyvärr inte i dagens läge.
Nej.
Så hur borde vi gå vidare här då?
Thomas, säg du först.
Jag ska säga rakt ut. Politikerna måste börja se det här med klara ögon och se vad det är och sluta bara ge en massa löften hit och dit. Jag orkar inte höra på era löften mer. Gå till handling och se till att vi får någon ordning på 2-metersregeln. Sluta fantisera om någonting annat och så försöker ni ge samma rättigheter till kultur som ni ger till övriga samhället. Så tror jag att saker och ting också är samma. Att man kan inte hålla på. Jag pratar för kultur för att jag jobbar med det och tycker att det är viktigt. Jag vet också att hur viktigt det är för skolorna och hur viktigt det är för de som vill gå i kyrkan att kunna göra det. Att församlingarna också lägger igång sin verksamhet i städad format. Man kan inte måste servera sprit för att få ha ett evenemang idag. Och så har det blivit i Finland och det är katastrofalt.
Mm. Ska ta Adele Westerlund här. Vad hoppas du att skulle ske?
Jag hoppas på ganska samma saker som Thomas Enroth egentligen. Just att de här restriktionerna ska bli vettigare och rättvisare. Och jag önskar såklart att skolorna ska få ha närundervisning. Jag ska själv till exempel flytta till en ny stad och börja igen på universitetet. Och att om jag ska måste vara på distans och inte få lära känna människor och sen vara ensam i en ny stad. Så jag tror inte att jag skulle ha det så jätteroligt. Och jag vet att det är många andra som också är i samma situation som jag. Och också sådana som till exempel börjar andra stadier eller yrkeselever som inte har fått tillräckligt mycket liksom, praktisk undervisning. Så jag hoppas för liksom, alla skull att vi ska få ha så mycket närundervisning som möjligt.
Heikki Kaukonen.
Ja, vi har ju haft ganska länge diskussioner med universitetet och arbetsinstituten och vi erbjuder nu testning med nolltröskel och även vaccinationer. Även för de studerande som kommer till exempel till Vasa universitet och som hör hemma till exempel i Helsingfors. Och hur vi kunde tackla den här problematiken också med infektionskontroll. Du föreslog Adele ganska bra det här möjligheten att en del jobbade distant och en del i närundervisning. Det skulle vara ganska trevligt och den följer kanske lite det här mönstret som försvarsmakten har. Alltså 2+2+2 modellen där 2 veckor i garrison, 2 på semester, då 2 i skogen. Det hjälper oss att handla den här situationen och det är någonting en bevis på det nya tänkandet du har just föreslagit här som jag önskade att man borde tänka om utbildningen kunde förverkligas till exempel på det sättet innan vi får tillräckligt stor mängd av människor dubbelt vaccinerade.
Här har vi talat om samhälleliga restriktioner och åtgärder, men vad kan man säga om individens ansvar i den här frågan?
No, det är ju den all största. Alltså, trots att vi hade hur strikta eller hurdana restriktioner som helst, om människorna inte fungerar på rätt sätt, det fungerar inte alls. Det går inte att man har någonting i pappret, men det går inte över till verkligheten. Alltså om jag hade även liten snuva, jag skulle avdra mig från någon festival eller någon konsert eller någon arbetarinstitutets kurs. Om jag hade en lindrig symptom eller jag hade tvivlan om jag har nu corona, borde jag dra mig till testen. Jag kunde kanske tänka i min alldagliga liv att jag lite minskade antal människor jag kontaktar dagligen och spara på något sätt det här kontaktantalet till exempel någon konstevenemang jag ville delta i. Eller någonting sådant att man försökte se verkligheten bakom de här restriktioner och se också eget ansvar där. Hur man ska göra för att undvika infektionsrisker. Och det är nog tyvärr det vi måste alla leva med och att leva med det här viruset, det här lilla terroristen, och att leva här i samhället som ett ansvarsfullt medlem. Det är ju det viktiga. Använd ansiktsmasker då det är omöjligt att hålla avstånd. Tvätta händer, gå till tester, bevaka din egen hälsa och grannens hälsa också. Den som sover bredvid dig. Om hon börjar, hen börjar visa tecken på infektion, säg knack, knack, test, test. Mm. Så gå. Mm.
Thomas Enroth, hur ser du på individens ansvar?
Jag är ju den här sommaren spelar väldigt mycket utomhuskonserter och jag måste nog berömma publiken till 100%. Åtminstone den publik som jag jobbar för som är lite äldre och sånt, de sköter det här till mer än 110%. Jag har haft extra ordningsvakt med mig på hela turnén och han har inte haft egentligen någonting att göra något annat än att dricka kaffe och se på att folk verkligen, jag tycker att folk har tagit till sig det här på ett bra sätt. Och det här är ju självklara saker som åtminstone för mig var självklara innan coronan kom, att om jag är förkyld eller sjuk så går jag ju inte ut i samhället och smittar ner någon. Det är samma om du har ett magvirus eller vad som helst, utan du håller ju dig för dig själv under den tiden. Så jag skulle ju som säga som så att jag tror också att det är viktigt också att vi har respekt för det här coronan, men att vi inte blir så rädda så vi gör oss sjuka. Och med sjuka menar jag också att den mentala sidan av det här, att det kan gå till överdrift, den här som det håller på, tycker jag går i många fall, att man måste balansera det här på ett vettigt sätt. Alla vet att om du går på en teater, om du går i en kyrka eller om du går på en konsert, så alla arrangörer som tänker fortsätta ha någon form av verksamhet, ta det här på allvar och se till att avstånd, att folk tvättar händerna, att munskydd används där det är trångt, allt det här. För de arrangörer som inte vill jobba på det sättet, ja, de kommer inte att klara den här krisen som är. Så det här är en självklarhet bland oss arrangörer, åtminstone för mig på mina evenemang, att jag tar inte in mera folk där man inte kan hålla avstånd, och det tycker jag att det är allas plikt i det här.
Petit gjort.
Adele Westerlund, hur ser du på individens ansvar?
Jag kan inte annars än hålla med vad som har sagt här hittills och just hur viktigt det är att alla tar sitt ansvar och inte går ut om man har symptom och söker sig till test och inte träffar enorma mängder människor, för att just som till exempel här i somras när de här EM-turisterna tog hem den här delta-varianten till Finland, så drabbade ju oss alla.
Och där också som jag tänker, det är där att om du tänker att de 800 som kom in, att jag är ju, att hur kunde det vara ens möjligt att en sån sak skulle få hända i, då man visste att i det där landet till exempel där sprider sig den där smittan så här, och att man bara myndigheterna släppte in de här 800, att nu är det ju skolan och kulturen och hela samhället som betalar det här kalaset, och jag förstår inte, att jag tycker myndigheterna är väldigt tysta om det här också, att jag skulle gärna vill höra mera information. Jag förstår, de måste ju förstå att när en sån här antal människor kommer in till landet, att de måste ha kapacitet eller på något sätt stopp. Alltså det är ju, ja.
Nu håller vår sändningstid tyvärr på att ta slut här. Vi får sätta punkt för dagens slaget efter 12 här. Tack Thomas Enroth, Heikki Kaukoranta och Adele Westerlund. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 är tillbaka i morgon.
Tack.
Stort tack.
Stort tack.